Ja, men Guds frid. Gott att se er igen. En del såg jag igår.
Jag tar bort den lite. Jag känner mig mer bekväm så här. Låt oss bara börja med att be. Herre, helig ande, öppna det du vill att vi ska se idag. Öppna våra hjärtan, Herre, till att ta emot, att förstå, att se det som du vill att vi ska se. Jag ber att du, helig ande, ska göra klart i våra hjärtan, var och en, Herre, det som du vill säga specifikt också. I det stora budskapet så vill du också tala specifikt till oss var och en. Och jag ber, Herre, att du ska komma och bara undervisa oss idag, helig ande. I Jesu namn. Amen. Amen. Ja, jag heter alltså Fredrik Krona och jag är 47 år. Jag är gift och jag har en dotter på 9 år hemma. Jag bor i Kalmar nu men har varit här i Eksjö. För några år sedan så jobbade jag som yrkesofficer här och där fick jag lära känna Katarina och Ola. Ja, Vi lämnar det. Det var en härlig tid, men vi lämnar det nu. Och så tar vi och bara går till ordet. Jag vill börja bara kort, väldigt på 2 minuter, det som jag hade för igår. Bara så att vi på något sätt kommer in. För jag tror att Gud gör någonting där han lägger saker på plats. Och vi utgick ifrån det här bibelordet när ängeln kommer till Zacharias och säger att Johannes döparen ska födas och hans uppgift är att omvända människors hjärtan till ett liv i rättfärdighet och det är också att skaffa ett folk som är berett när Messias kommer. Det i sin tur det fanns förutsagt i Malaki i Gamla testamentet, där var det profeterat att Elias ska komma tillbaka innan Herrens dag. Den stora och fruktansvärda, står det i Malaki. Och då är det ju så att när Jesus föddes så var det kanske inte den stora fruktansvärda dagen utan, och beroende på vilket perspektiv eller vilken sida man står. Men det finns en uppfyllnad till på det och det är när Messias ska komma tillbaka så kommer Elias ande att vara verksam igen. Johannes han predikade. Det var omvändelse, men det fanns också en ton av förväntan på Gud i det han predikade. Allt i det att skaffa ett folk som är berett. Och jag tänker att det finns många likheter med där vi står i Sverige idag. Den här tröskplatsen. När han kommer, Johannes döparen han predikar. När han kommer som kommer efter mig, han ska döpa i helig ande och eld. Och så talar han om den här tröskplatsen där det ska skiljas agnarna från vetet. Och att det är någonting som Gud gör nu. Och det är en förberedelse för den tiden när Messias kommer åter. Och vi vet ju, det finns så många tidstecken just nu som talar om att den tiden är inte. Vi har inte dagen, stunden och timmen, men vi... Bibeln säger och Gud vill att vi ska veta när ni ser allt detta hända. Vet då på samma sätt att den tiden är nära. Känner du det igen bibelordet? Det är Jesus som säger det. När ni ser allt detta hända, vet då att tiden är nära. Och det är ju för den som vänder Gud ryggen så är det den stora fruktansvärda. Men för den som känner frälsaren, den som är vän med frälsaren har fått sin synd och förlåtet, så är det den stora underbara dagen som väntar. Vad var det Elia gjorde när han här på berget Karmel så var det den där utmaningen, han utmanade Baals profeterna, alltså det som rådde. Det var väldigt mycket orenhet och nästan hade det förfört hela Israels folk till att dyrka Baal. Så till den grad att han säger, det var inte riktigt sant, men hans känsla var att han säger, jag ensam är kvar som vill tjäna dig Gud. då har vi det lite bättre idag ändå. Vi är inte riktigt där. Även om det kan kännas ensamt emellanåt, så är det ändå så att vi är, det är fler, det är fler idag. Men det han gjorde, det var: hur länge ska ni halta på båda sidor? Alltså, han gjorde det tydligt. Det där som blev lite, ja, men vi känner Gud och Baal, ja, det, ja, man kan inte riktigt veta. Det kanske är samma Gud i slutändan ändå. Är du med? Han gjorde väldigt tydligt. Är det Gud som är Gud, då ska ni följa Gud. Men är det Baal som är Gud, ja, men gå där, följ honom då, för då förtjänar han det. Välj sida. Och det var liksom Elias tjänst. För det behövdes då att komma in med något som gjorde tydligt: det är tid att välja sida. Det går inte att halta på båda sidor. Och det han gjorde, det var, han började med att återställa altaret. Halleluja. Han återställde altaret, som både är platsen för tillbedjan, och altaret är också platsen för offret. Offret. Det där som vi behöver offra. Det finns saker som Gud pekar på i våra liv. Jag vet det, för han gör det i mitt liv. Och jag vet att det är så Gud jobbar med oss alla. Vid vissa, vid tillfällen och vägar, så vill han befria oss ifrån saker som binder, bojor, som vi också håller fast vid. Visst är det konstigt, men så fungerar vi. Och enda sättet att bli av med det är att lägga det på altaret. På Guds altare. På Guds altare. Säga: Gud, det här ger jag till dig. Vare sig det är vackert eller förfärligt, så lägger jag det på altaret till dig, Gud. Och där finns det frihet. Och där svarar Gud med eld. Helig ande. Det var den korta resumén av igår. Och idag så vill jag gå in i och börja i första Petrus brev. I kapitel 2. Och i vi börjar i vers 4. Så läser vi: kom till honom, den levande stenen, som visserligen är förkastad av människor, men är utvald och dyrbar inför Gud. Och låt er själva, det är du och jag, som levande stenar byggas upp till ett andligt hus. Ett heligt prästerskap som ska frambära andliga offer som Gud, tack vare Jesus Kristus, tar emot med glädje. Det står nämligen i skriften: se, jag lägger i Sion, det här Israel, jag gläder mig över flaggan där, en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på den ska aldrig komma på skam. Halleluja. För er som tror är den alltså dyrbar, men för dem som inte tror har den sten som byggnadsarbetarna kastade bort blivit en hörnsten, en stötesten och en klippa till fall. De stöter emot den därför att de inte lyder ordet. Visst är det samma idag? Så var också bestämt om den. Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett Guds folk är nu Guds folk. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Det står om att vi som tror ska låta oss byggas upp. Han använder bilden, ibland använder ju Bibeln bilden av att vi är som Kristi kropp, att vi är som olika lemmar med olika uppgifter och att vi är insatta i en enda kropp, Kristi kropp, men alla med olika funktioner. Du vet, ögat kan inte säga till handen jag behöver dig inte. Och det här, alltså det finns, här används en annan bild av att låt er själva som levande stenar, inte statiska stenar utan levande stenar, byggas upp. Alltså det är ett bildspråk av ett bygge för Guds rike där han vill att vi ska vara med. Och då är det så att ett heligt prästerskap, heligt, ordet att vara helig eller helgad, om vi börjar där, att vara heligt folk, det är att vara ett helgat folk, att vara helgad. Det betyder att vara avskild. Att man liksom är satt åt sidan, inte i negativ bemärkelse. Om vi tar och tänker oss tabernaklet ute i öknet, ni vet, där med rökelsekaret och det allra heligaste och alla de här sakerna som var för Guds tillbedjan. Alla de sakerna där, de var helgade för den uppgiften. De var helgade för Guds tillbedjan. Det betydde att man kunde inte ta grejer där inifrån och säga jag ska bara ta det här lite och så använda det ute till någonting annat. Nej, det var helgat för Gud. Det var avskilt från det där andra vardagliga och satt åt sidan för Gud. Är du med på vad det här betyder för dig och mig? När bibelordet säger att du och jag som tror på Jesus, vi har liksom den här delen, är Guds plan och Guds vilja att vara ett heligt prästerskap. Ett folk alltså. Ett heligt folk. Ett folk som är satt åt sidan för att tillbe honom. Som är satt åt sidan för Gud. Det är vad Gud vill och vad Gud vill i den här tiden med dig och mig. Ni är ett utvalt släkte, konungsligt prästerskap, ett heligt folk. Visst är det underbara ord. Konungar, vet ni vad de gör? De regerar. Konungar, de styr. De säger, de sätter liksom lagar. De säger så här, nej, nej, eller så här är det. Så här blir det. Så här ska det vara. Det där känns ju. Men skriften säger det. Och inte bara vilka som helst. Det är alltså ett prästerskap som också gör tjänst inför Gud. Som är liksom medlare i direktkontakt med Gud. Så vi har dubbla uppgifter som troende. Vid det där altaret som Gud vill upprätta. Och det var så härligt att höra här igår också och att det påminde er. Jag uppfattade det så i det ni delade med att det påminde er om någonting som Gud hade lagt ner och Gud har talat om. Det här altaret. Och altaret innebär ju också att man gör tjänst inför Gud. Men det innebär också att man i den tjänsten är Guds förlängda arm i den andliga världen också. Det Gud gör, det börjar i den andliga världen, sen blir det synligt. Men där vi också är satta till att binda och att lösa. Att säga det här är inte okej. Det är inte mot Gud vi säger det. Det säger vi mot de mörkrets makt. den strid vi har att utkämpa är inte mot kött och blod. Det är mot furstar och väldigheter, mörkrets makter i den osynliga världen. Men där gör vi tjänst inför Gud, för vi tjänar den högste. Ett konungsligt prästerskap. Och det vill Gud ha oss till. Och fienden har försökt att plantera en rädsla för helgelse. Inte bara i vårt land säkert, men om vi tittar på vårt land så tror jag att du kan känna igen det där. Han har försökt att säga att helgelse, nej, liksom usch, eller nej, det är extremt, det är farligt. Det är gärningslära, det är lagiskhet. Men det är inte vad Guds ord säger. Gud, han säger tvärtom, ni ska vara heliga. Ty jag är helig. Oh, Gud. Han säger inte, du ska vara helig därför att din granne är mycket bättre än du. Och när du kommer upp till grannens nivå, då kan du ta det lite lugnt ett tag. Nej, han sätter sin egen helighet som exempel där uppe. Ni ska vara heliga, ty jag är helig och ni tillhör mig, underförstått. Därför ska ni också vara heliga, därför att ni är mina barn. Vi är ett, som Jesus säger. Jesus säger, Fadern är i mig och jag i honom, och vi är i er, ni är i oss. Vi har del av hans natur på det sättet. Vi är i honom, han i oss. Därför så kan inte det orättfärdiga ha något. Vad har orättfärdighet med rättfärdighet att göra? Vad har ljus och mörker som är gemensamt? Ingenting. Och då kommer vi så lätt i våra mänskliga sinnen och så är det, åh, men då är jag hopplös, då är det kört för mig, åh, jag är världens mest misslyckade, och om inte liksom det är själva köttet som känner sig stött och känner så, då är fienden där och talar om det för oss, hur dålig du är, och du ska inte tro att du kan någonsin och så. Och det har han ju visserligen rätt i. Men det han inte säger är att Jesu blod renar oss ifrån all synd. Och jag vill ta det ordet som jag läste det igår, men jag vill säga det igen. Ifrån första Johannes brev i det tredje kapitlet. Därför att det är väldigt viktigt. Första Johannes brev kapitel 3. Då står det C som är på det här temat med helgelse. Se vilken kärlek Fadern har skänkt oss, att vi får kallas Guds barn. Och det är vi också. Världen känner oss inte, eftersom den inte har lärt känna honom. Mina älskade, nu är vi Guds barn. Och än är det inte uppenbarat vad vi ska bli. Men vi vet att när han uppenbaras ska vi bli lika honom. För då får vi se honom sådan han är. Och var och en som har det hoppet till honom renar sig liksom han är ren. Alltså det finns någonting andra sidan vårt liv här. Vi lever här, det är en kort tid. Men vi är på väg hem. Det finns något på andra sidan. Vi är på väg hem. Låt oss inte glömma det hoppet vi har. Och den riktningen vi sätter här är den som fortsätter i evigheten på andra sidan. Vi bestämmer här. Och i det stora hela vet vi att det är så. Man kan förkasta Guds ord och gå den vägen. Eller så tar man emot nåden och Jesus och går den vägen. Men vi kan inte fortsätta leva i och av synden. Hur skulle ni som har dött bort ifrån synden, skriver Paulus i Romarbrevet, fortsätta att leva i den? Alltså det finns något med den nya naturen som reagerar då. Det här samvetet som vaknar till liv och säger, men det där känns inte bra längre. Det där är så dyrbart och viktigt, därför det är ett djupgående verk av Gud. Samvetet. Och var och en som har det hoppet till honom, inte till oss själva, hoppet är till honom, till blodet. Han renar sig, liksom Gud är i. Alltså det är ett, Bibeln anger här att det är ett kännetecken på att vi faktiskt har det hoppet, att vi ska möta honom ansikte mot ansikte. Och att då är det en naturlig del att vi renar oss hela tiden. Inte försöker släta över. Och det är ganska bra bilden där med, vet om jag skulle ha en stor fläck här med kaffe som jag fick så gott i morse. Tänk om jag hade haft en stor fläck här. Då hade ni ju liksom, den hade stört er lite. Jag är övertygad, i alla fall några av er hade stört er lite om jag hade haft en stor brun fläck här. Men när vi får de där fläckarna så är det ju bara in med det snabbt. Alltså då tänker inte jag, jag tar den ikväll. Utan då vill jag bli av med den direkt. Eller hur? In med det i tvättmaskinen. Tvätta det rent. Och så får jag ta på mig någonting nytt. Och antingen så sätter jag en stor fläck, eller så är det att mot kvällen ser jag ändå, ja, det hade visst hänt lite grann idag också. Lite små saker. De var inte lika tydliga, men det var lite små saker. In med det i tvättmaskinen. Så att det är rent. Och sånt är vårt liv också. Men vi kan inte älska orenheten och säga, men det där är ingen fläck, den ska vara så, säger jag till Ola. Ja, men jag ser ju att det är kaffe. Så, nej, det ska vara så. Så går inte ni på det. Men ibland gör vi så med synden också. Vi börjar försvara synden. Så, nej, men det ska vara så. Istället för bara ta av den in med ditt tvättmaskin direkt. Låt det inte bli en del av din identitet. Nej, men jag är lite smutsig av mig. Jag trivs, och så när jag får nya kläder på mig, jag tycker de luktar inte riktigt som de ska. Luktar tvättmedel, sticker i näsan. Jag vill ha dem där som är lite ingrodda, som jag känner, det här är jag. Nej, Gud har en ny klädnad. Och han säger, skicka in det i tvättmaskinen. Jesu blod täcker allt. Den som har detta hoppet att vi ska möta honom en dag ansikte mot ansikte, han renar sig. Det är en del av livet att rena sig. Inte att en gång tvätta kläderna och säga att nej, men jag har inte mer nu. Det gjorde jag när jag blev frälst och nu behöver jag inte tvätta kläder längre. Den som har hoppet att möta honom en dag, han renar sig. Det är vad skriften säger. Och det är liksom själva testet som avgör om det bara är religiöst prat att vi är på väg till himlen. Eller om vi faktiskt tror. Det är faktiskt mitt hopp. Att jag är på väg till himlen för att möta honom. Om det hoppet är riktigt, så renar du dig. Då lever du det. På det sättet. Och det är inget jobbigt. Det är inget misslyckande. Det är det om du tänker i köttet. Så är det misslyckande. För då är det ju väldigt angrepp på din stolthet. Ja, men skulle inte jag kunna klara av att hålla mig ren? Skulle inte jag kunna klara mig av? Och så blir det den där krackelerade självbilden av att typiskt. Ja, jag klarade visst inte det. Gud hjälp mig lite, så ska jag se om jag kan klara mig på egen hand sen igen. Men det är inte så det är. I första Thessalonikerbrevet så står det i kapitel 4 och i vers 7. Gud har inte kallat oss till orenhet utan till ett liv i helgelse. Halleluja! Därför, den som nu avvisar detta, avvisar inte en människa, utan Gud. Oj, så allvarligt. Som jag säger att jag inte kallad till ett liv i helgelse, Gud får ta mig som jag är, eller vi har en deal, jag och Gud, att jag fortsätter att leva i synden. Eller så försöker jag säga att det är inte synd för mig, för det har Gud sagt. Den som avvisar detta avvisar inte människor utan Gud, som har gett er sin helige ande. Vi är kallade till ett liv i helgelse. Det tillhör livet. Och så står det i Hebreerbrevet 12 och 14: sträva efter frid med alla och efter helgelse. Att vara avskild för Gud, att älska människor, men att vara avskild för Gud här, det innebär att jag kan inte vara med på allt. Det innebär att jag kan inte vara bästis med alla. Jag kan älska alla, men jag kan inte vara bästis med alla. Jag måste välja. Därför att Gud vill ha mig. Och han säger, avskilj dig för mig. Helga dig, ett liv i helgelse. Sträva efter frid med alla och efter helgelse. Varför? Ty utan helgelse kommer ingen att se Herren. Så helgelsen har alltså med vår kontakt med Gud att göra. Hur nära Gud vi får komma. Det har med det att göra. Jag hoppas ni är med att det är inte gärnings... Jag tror vi har lagt bort det. Det är inte gärningslära vi är ute efter. Men det är ett liv i helgelse. Den som har hoppet, rena sig och lev på det sättet. För då saliga är de renhjärtade. Varför? Vad är det som är denna salighet med att vara renhjärtad? Inte perfekt, utan att leva ett liv i helgelse. Vad är det saliga? De renhjärtade. För de ska se Gud. Honom som vi lever för, som är upphovet till hela vår existens och vår framtid, allt. De ska se Gud. Och att göra tjänst som ett heligt prästerskap, det går ju inte om jag inte har kontakten med Gud klar själv. Ett heligt prästerskap. Romarbrevet 12:1. Så förmanar jag nu er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Er andliga gudstjänst. Och så fortsätter det och säger, och anpassa er inte efter den här världen. Jesus. Utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse. Vi är alltså inte kallade att anpassa oss efter världen, utan vi är kallade att låta oss förvandlas. När vi är inför Gud, det är en annan standard, men en underbar standard. Låt er förvandlas genom sinnets förnyelse. Det är därför det är så viktigt att vi läser Guds ord. För det gör någonting med vårt sinne. Det är så mycket som är så skruvat, skevt. Ibland är det lite lömskt, ibland är det supertydligt. Och den här världens humanism som är så snarlik i många fall. Även miljörörelsen som är, ja men det är ju fina ideal, men de är utan Gud. Det är så förrädiskt, men när vi läser Guds ord så gör det någonting. Om vi tar emot det och lever med det, så kalibrerar det våra sinnen så att vi kan avgöra vad som är rätt och gott. Det är precis det som är fortsättningen. Låt er förvandlas genom sinnets förnyelse så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Frambär era kroppar som ett levande och heligt offer. Det där som behöver upp på offeraltaret, det hänger samman med versen som kommer efter. Det är liksom skrivet i en följd. De har med varandra att göra. Att låta sig förvandlas, att inte anpassa sig efter världen, vilket betyder att vara avskild för Gud. De hänger ihop. Det är ett levande och heligt offer som behagar Gud. Och så vill jag ta en dimension till. Orkar ni en liten stund till? Så vill jag ta en dimension till utav detta. För här står det frambär era kroppar. Alltså det innebär ju då inte bara mina tankar. Det Gud gör, det börjar ofta liksom i tanken. Att tänka rätt är väldigt viktigt. Att tänka bibliskt är en bra utgångspunkt. Inte att tänka mänskligt utan tänka bibliskt. Om Bibeln säger någonting, då vill jag börja tänka som det Bibeln säger, därför att det är Bibeln som ytterst sätter sanningen, inte min upplevelse. Så då vill jag börja tänka rätt, tänka bibliskt. Men sen kommer det också till punkten där det handlar om mina händer och fötter. Att göra, alltså kroppen, att göra det som är rätt inför Gud. Det är inte bara teorier vi håller på med. Vi var på resa nu, några gäng pingstpastorer till Grekland. Och där var vi ju och besökte olika. Och så fick vi då liksom lite genomgång också om den grekiska kulturen och de grekiska gudarna. Och det hade förfärligt mycket, massa gudar och sådär. Men för att få liksom en liten förståelse av kontexten Paulus kom till. Och då var det lite intressant. Att när man kommer till de här grekiska gudarna, så ja, men det finns liksom vinguden, fruktbarhetsgudinna och det ena med det andra. Och hela deras liv gick ut på att offra till de där. Och så långt kan man säga, okej, vissa liksom, ja, det skulle offras till de där. Så om man ville ha barn skulle man offra till den fruktbarhetsgudinna. Ville man ha det, ja, då offrar man den där och så vidare. Det som var den stora, en av de stora skillnaderna, men en sån där väldigt avgörande grej, var att de där gudarna, de hade inga, hur ska man säga, inga etiska motkrav. Låt mig förklara. Alltså de brydde sig inte om hur man levde eller vad man gjorde eller någonting. Det enda var om du, så tänkte man då, alltså om du offrar till mig så kommer jag ge dig det du vill ha. Sen, alltså, jag bryr mig inte om dig. Är det egentligen innebörden i det där? De brydde sig inte om dem. Det var bara om du offrar till mig så får du det. Alltså det är som en pengautomat. Stoppa ner det så kommer det ut. Han är så skruva på den där. Kommer ni ihåg dem? Eller ni var inte med på den tiden. Och en del var ju det såklart. Men titta på den raden där. Ni vet dem också. Stoppa i skruva så kommer det ut där nere. Så tänkte man att det var med de gudarna. Det var bara att stoppa i det och så får man ut det andra. Men det är en väldigt stor skillnad på vår Gud och på det sättet att tänka. För Gud älskar oss. Han älskar oss. Vilket gör att han inte bara låter oss få det vi ber om och sen så går han därifrån och säger, jag bryr mig inte om dig. Han har skapat. Vi är kronan i hans skapelse. Du är hans älskade son, hans älskade dotter. Och när han tittar på dig så är det med kärlek. Och han vill att du ska gensvara och ta emot hans kärlek. Därför så säger han till dig, gå inte ner för stupet. Om du går den vägen så kommer det gå illa. Gud är helig, han är sann, han vet, han är god, bara god, allt igenom god. Så allt han säger och gör och som står skrivet är gott och till vår välsignelse. Därför att han älskar oss. Så det handlar också om att göra. Alltså helgelsen är inte bara att tänka rätt, utan helgelsen mynnar ut i att också göra rätt. Och då står det i Romarbrevet 6:13: ställ inte era lemmar i syndens tjänst som vapen åt orättfärdigheten. Ett ganska starkt ord. Så att om vi gör onda saker så blir vi ett vapen för orättfärdighet. Är det vad det står? Utan ställ er själva i Guds tjänst. Ni som var döda men nu lever, alltså födda på nytt av Guds ande. Ni var döda, ni fattade inte, ni visste inte, ni kunde inte bedömas, eller ni kunde inte förväntas kunna bedöma rätt och fel, gott och ont. Men ni har fått liv genom Guds ande, en ny natur, och lever. Ställ era lemmar i Guds tjänst som vapen åt rättfärdigheten. Det betyder att när du och jag också då gör det rätta, att det mynnar ut i en handling, så påverkar det den andliga världen. Din och min lydnad till Gud påverkar ondskans andemakter i himlarymderna att påverka och förföra och förleda, stjäla, slakta och förgöra människor runt omkring. Det påverkar atmosfären i vår stad, där vi befinner oss i vårt sammanhang. Så påverkar våra handlingar om vi ställer våra lemmar i Guds tjänst, avskilda, helgade, så gör det någonting. Det är vapen för rättfärdigheten. När vi gör det som är rätt, när vi lyder Gud, vandrar i lydnad. Låt mig bara avsluta med Josua 1. Där vi ser kopplingen. Det finns många härliga löften där som Josua får när han ska inta landet. Vers 2, där står nu upp och gå över Jordan, du och allt detta folk, in i det land som jag ska ge åt Israels barn. Varje plats där ni sätter er fot har jag givit er. Halleluja! Och i vers 5, ingen ska kunna stå dig emot i alla dina livsdagar. Halleluja! Jag ska inte lämna dig eller överge dig. Vers 6. Var stark och frimodig. Ty du ska som arv åt detta folk fördela landet som jag med ed har lovat deras fäder att ge. Vers 7. Kommer det igen. Jag var stark och mycket frimodig. Och lyssna. För här ser vi den här striden och strategin. Så att du håller fast vid och följer all den undervisning som min tjänare Mose har givit dig. Vik inte av från den, vare sig till höger eller till vänster. Så skall du ha framgång vart du än går. Striden är alltså, det fanns en faktisk strid här. Men när Gud tar upp det så går han inte in på stridstaktik med svärd och med båge och pilar och spjut. Det är inte det som Gud säger, för det här måste ni kunna. Det här måste ni kunna om ni ska kunna inta staden. Det är inte det. Men det Gud säger att ni måste kunna om ni ska kunna inta staden, det var det här. Så att du håller fast vid och följer all den undervisning. Då ska du ha framgång. Vart du än går. Låt inte denna lagbok vara skild från din mun. Tänk på den både dag och natt, så att du håller fast vid den och följer allt som är skrivet i den. Då skall du lyckas i det du företar dig, och då skall du ha framgång. Halleluja. Halleluja. Och så vers 9. Har jag inte befallt dig att vara stark och frimodig? Där kommer det igen. Var då inte förskräckt eller förfärad. Ty Herren, din Gud, är med dig vart du än går. Tre gånger säger han, var stark och frimodig. Bara på de här verserna. Så låt, det får bli liksom det sista som jag vill säga här idag. Var stark och frimodig. Var avskild, ett heligt prästerskap. Var inte rädd för helgelse och helighet. Det är Guds väg när han vill dra sitt folk nära sig. Finns ingen annan väg. Vi är kallade till ett liv i helgelse. Det är det som gäller. Var nu stark och mycket frimodig. Halleluja. Var stark och frimodig i din frälsnings Gud. Så skall du ha framgång vart du än går. Ska vi be tillsammans. Herre, nu ber jag att du ska lägga i våra hjärtan det som du vill att vi ska bevara på ett särskilt sätt. Herre, du håller på att bygga någonting i denna församling. Du håller på att göra någonting nytt i denna församling. Och jag ber att denna helgelse, denna längtan efter helgelse, vandringen i helgelse, att verkligen avskilja sig, att vara liksom avskild, dedicated för uppgiften, committed för det som du vill göra här. Jag ber att du ska låta det få bli den här församlingens glädje. Halleluja. Halleluja. Och de möttes var dag i templet, och det var inte av plikt, i jublande innerlig glädje. Halleluja. Ber här att de orden ska få uppfyllas på denna plats. Gud, inte genom mänsklig kraft eller styrka, utan bara genom din ande. Jag ber att altaret ska sättas på plats. Det ska återupprättas. Och där du vill uppenbara dig på ett sätt så du vill uppenbara dig. Inte religiösa gärningar, utan på ett sätt där du vill komma och uppenbara dig, din helighet.